Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin.
Hej Peppe.
Vad har du läst i veckan?
Jag har läst klart den här Sara Stridsberg, Kärlekens Antarktis, som jag började prata om lite grann förra veckan. Och jag har faktiskt lyssnat på den i uppläsning av Lou Kauppi, och det verkar som att alla böcker som jag lyssnar på är liksom inlästa av Lou Kauppi. Så att hennes röst bara förföljer mig. Du vet, jag får ner till bror Lou Kauppi, som jag nyss lyssnade på, och så flera andra. Jag bara, ah, hej, det är du igen. Men hon är jäkligt bra, så att det gör ingenting. Det kan må hända vara lite enahanda. Så.
Tror du att det börjar komma recensioner på bokuppläsare också?
Ja, men jag tycker att det borde börja komma. Du och jag kanske ska börja, liksom, vi kanske ska lansera det konceptet.
Ja, men du får locka upp i 5 boksidor av 5.
Ja, hon var i alla fall 4,5, det tycker jag. Jag gillar att hon inte spelar så mycket teater, utan hon bara läser på. Och hon är ganska... Hon är kraftfull, ganska brutal, rakt på sak, liksom stil. Och det funkar bra i den litteraturen som jag gillar. Jag förstår varför de väljer henne.
Men hör du, jag tänker att jag som finlandssvensk skulle knappast kunna läsa in en sån bok utan att folk gärna skulle föreställa sig en annan sorts person. Men har Lou Kauppi på något sätt ett väldigt neutralt svenskt uttal och en väldigt neutral dialekt?
Ja, det har hon, men hon kan ju, jag tror att hon kommer från nordligaste Sverige, och hon kan dra på det när det är då såna här romaner om norrländsk glesbygd som jag då verkar ha snöt
in på. Du frossar verkligen i sådana.
Ja, jag gillar det. Just nu är jag faktiskt i norra Sverige eftersom det är sportlov, och det är väldigt härligt. Jag har varit ute och åkt längdskidor, och jag har bastat, Peppe. Sauna. Ja.
Alltså det är bastu det jag saknar mest av allt här.
Och det är bara jag som gillar bastu här i det här. Det är min familj och en annan familj, så att jag var helt ensam. Det var väldigt mysigt faktiskt.
Så det är så härligt. Det är så skönt, man sover så gott, och speciellt när man är ute hela dagen, det är lite så kallt, och man har så här rosa på kinderna, så kommer man in i bastun, kanske tar en kall öl och bara sitter där med sina tankar. Så härligt, ja. Den bästa stunden i livet. Eller sitta med en person som man tycker mycket om, som man bara småpratar och går ut och skvalkar sig ibland, och så kommer man in tillbaka. Så underbart.
Åter från detta till den väldigt tragiska, sorgliga verkligheten i den här boken Kärlekens Antarktis. Och jag vet inte om du minns det här, jag tror inte det, för jag tror att du var för ung, men jag tror att det var andra halvan av 80-talet, så skrevs det väldigt mycket i kvällspressen om ett styckmord på en kvinna som hette Catherine da Costa. Och jag kom ihåg det här, hennes kvarlevor hade styckats upp i 7 delar och de hade slängts någonstans i några svarta plastsäckar och huvudet återfanns, eller huvudet hade lagts ner i någon äcklig sån här avfallshål som innehåller sin frätande. Ja, förlåt, det blir ganska groteskt, men så var det. Och hon var prostituerad, hon var heroinist och hade väldigt tragiskt livsöde bakom sig. Och det är ofrånkomligen så att man drar paralleller till Katrin da Costa. Man läser om då Kristina som är en styckmördad kvinna, väldigt ung men har redan levt ett jäkligt hårt liv i den här romanen. Och hennes kvarlevor blir då lagda i 2 vita resväskor och slängda i, jag tror att det är Brunnsviken, det står om Hagaparken då. Men det här gör att hela den där idylliska platsen med lite gamla slott och sagoskogar och sådär blir ju så jävla tragisk. Och Sara Stridsberg använder sin vana trogen väldigt mycket sån här natur lyrik, höll jag på att säga, men det är mycket så här svarta grenar som avtecknar sig mot gula himlar, det är mycket kråkor som cirklar, det är liksom så här domedags natur, det är fukten, träden som drunknar och fukten som dryr i den i marken, och hon liksom, när hon liksom långsamt dör då, den här kvinnan, mordet är då öppningen, så att det är den döda kvinnan som är jaget och berättar rösten i hela romanen, och det greppet är ju väldigt spännande. Jag vet inte om du kommer ihåg den där Lovely Bones som var så här,
ja, verkligen, den satte ju spår i en
bestseller. Ja.
Ja. Jag kommer ju filma med den, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, men så det är ju inte första gången det här greppet används, men det funkar ju fantastiskt bra, och det är ju så outhärdligt sorgligt, och det är också så starkt. Det är så starkt när vi verkligen, jag känner att det är nästan en politisk handling av Sara Stridsberg att ge de här mördade, döda kvinnorna en röst på riktigt. Ge dem ett liv, klä dem i känslor och tankar och allt som de har velat göra. Och man förstår varför hon torskade på heroin, man förstår varför hon lämnade bort sina barn. Jo, för att de skulle liksom få ett värdigt liv. Och varför hon var tvungen att prostituera sig. Och det var så otroligt snaskigt. Och där har det ju inte blivit bättre precis. Om man tänker på Kim Wall eller andra kvinnor som har gått samma öde till mötes då under senare tid. Vi frossar i de här kvinnomorden i pressen. Det är ganska vidrigt faktiskt. Och det är hela Kristina då, som jaget heter, då, som sagt, hela hennes liv präglas ju av att hon blir behandlad som skit av.
Hur gammal är hon när hon blir mördad?
Ja, hon är några 20 bara.
Åh nej, alltså så fruktansvärt.
Ja, och den är skriven på ett oerhört stilistiskt, vad ska man säga, häpnadsväckande skickligt sätt. Hon är ju en makalös författare, Sara Stridsberg. Man kan inte, alltså bara som, vad ska man säga, ordkonstnär eller skribent, det går inte att säga att hon är något annat än bara fruktansvärt flyhänt. Det är liksom hur orden faller, hur meningarna är uppbyggda, hur hon gestaltar personer, miljöbeskrivningar. Hon har liksom alla de här strängarna på sin författarlyra, och jag tycker att hon är otroligt, otroligt bra.
Vänta lite, hon har alla strängarna på sin författarlyra.
Ja, förlåt för den överlastade metafor. Jag skyller på mitt glas vita vin och min bastu som jag just har genomlevt. Ja. Och den här boken låter otroligt deprimerande, vilket den också är. Men på ett härligt sätt, på ett sånt där sätt som gör ont fast känns bra, för att man blir så jävla på något sätt förbannad på den här jävla svinen till våldsverkande mans jävlar. Alltså hon är så, hon, just det här att hon försöker hela ett historiskt sår genom att skriva in den här människan i den döda människan liksom, i den litterära historien. Det är jäkligt fint. Och inte bara hon, utan hennes medsystrar som också är knarkare, som också är prostituerade, som också är utstötta.
För vet du, det har jag tänkt på under hela tiden du har pratat nu, jag har tänkt på att hon var en att hon var prostituerad och hon var knarkare, och sen när man, för så är det ju ofta så liksom offer beskrivs, punkt slut liksom, det är en tragisk historia.
Mm. De är liksom inte ett, lika mycket värda som andra människor.
Precis, att det är lite som en nästan liksom som en subtil förklaring, där ser man liksom flickor uppför er och liksom var noga med vem ni umgås med och hur mycket sex ni har och vad ni jobbar med, så har ni klarat ner kanske. Men att det är ju, som du säger, en politisk handling att ge de här människorna, de här kvinnorna, en bakgrund och liksom en förklaring och en, och liksom sätta dem i ett större perspektiv, förklara strukturen kring dem. Hur kommer det, så här kan det gå, så här gick det, och det är liksom inte en individs fel.
Man får reda på Kristinas hela släkthistoria också, hur man ärver sorg och hur man ärver en misstro mot omvärlden, hur man ärver också missbruk, vad gränslös sorg kan göra och putta tillbaka människor i missbruk också. Om just heroinet som, och numera är det ju syntetiskt heroin och fentanyl, alltså de här opiaterna, vilka fruktansvärt starka droger det är, och att det är i princip omöjligt att bli frisk från den här sjukdomen som drabbar dig när du börjar med det här. Alltså att det är en kraft som är så otroligt stark. Jag vet inte hur Sara Stridsberg har gjort en massa research, eller om hon bara har tänkt sig in i det här, eller om hon har testat heroin själv. Det vet jag inte, och det spelar ingen roll, men det är otroligt övertygande att hon lyckas få oss läsare att känna empati med Kristina när hon sitter med sin 6 månaders gamla son i famnen. Hon har inte tagit en sil på sen hon förstod att hon var gravid, och sen så bestämmer hon sig för att nu slutar jag amma, nu tar jag en spruta, och så liksom skjuter hon upp när hennes sambo kommer in genom dörren, och hans förtvivlan att se det här, att hon ändå så väljer bort barnet liksom. Ja, och man känner liksom empati, man känner inte så här, men det är en jävla idiot, och du vet, ja. Hon har lyckats få oss att förstå den här enorma kraften som är liksom så förintande stark, att man vill in i droger, man vill in i det där ruset, därför att verkligheten gör så jävla ont. Och hon skriver att det var inte så att det blev lättare att sluta när jag fick barn, det gjorde ondare att få barn, för då kände jag mig liksom sämre. Mm. Det hade varit bättre att inte få de här barnen, för nu har jag de här liven på sitt samvete. Och hon och hennes kille bestämmer sig då, barnens pappa, att lämna barnet. Eller först kommer Soso ta den ena sonen, och sen kommer det ena barnet, och sen så bestämmer sig jaget då, Kristina, för att faktiskt bara lämna bort det andra barnet, dottern, för att ge henne en chans. Och sen så får vi också följa dottern och sonen när de växer upp, och vad som händer med dem, och hur skadade respektive icke-skadade de har blivit. Och så tittar Kristina från sin, vad ska man säga, spöktillvaro nästan, ja, på de här.
Men hur går det för dem då?
Få kontakt.
Spoilervarning, men
nej, men jag kan inte säga det, för att det blir, jag tror att det är bra att inte veta.
Oh, så du tvingar oss att läsa den här boken alltså?
Ja. Och man får reda på hur det var, som sagt, med liksom Kristinas föräldrar, och vad som drev dem till att bli de människorna de var, och vad som hände i Kristinas barndom med hennes lillebror, som liksom puttade henne över kanten till drogerna och såna här saker, och hur förrädiskt lätt det är, och hur jävla dumma vi är som sätter oss till doms över missbrukare och tycker liksom det där skulle aldrig hända mig.
Precis, det är ju liksom ett aktivt val, att men välj bort det då liksom, varför gör ni, eller om dina föräldrar knarkar, välj bort det då. Tycker det är kanske hälsamt att tänka på hur lite egen vilja människan trots allt ändå har, eller hur otroligt mycket vi påverkas om de omständigheter, det vi föds med, de generna och de omständigheterna och den platsen vi växer upp i. Det är liksom den största lögnen här i USA, det här The American Dream, att vem som helst kan bli vad som helst liksom. Det gäller bara att jobba hårt och välja rätt, men det är ju så, det är ju verkligen inte.
Nej, så är det verkligen inte, och Stridsberg knyter ihop det här när det här mordet sker. Så vi går liksom, narrativet är som en loop från mordet och sen så bakåt i historien och sen så tillbaka in till nuet igen liksom, när då är vi tillbaka vid mordplatsen och hennes dödsögonblick, eller våldtäkten, tortyren, dödsögonblicket, styckandet, allt det här vidriga. Men då känner vi liksom att hon vann över den där jäveln, för att hon var redan så död. Hon var redan död, han kunde liksom inte komma åt henne. Hon ville, hon förstod redan när han plockade upp henne vid Brunkebergs torg att han skulle döda henne. Hon valde den vägen, och på något sjukt sätt känns det liksom som en seger. Och man förstår också hur han torterades liksom av sin handling.
Får vi veta något mer om gärningsmannen?
Ja, vi får veta lite. Han är också högutbildad. I det här Catherine da Costa-fallet, var det inte typ obducenter, eller det var någon sån här läkare eller domare, eller det var, kommer inte riktigt ihåg faktiskt. Men det var då en välsituerad man med god ekonomi och gift och fru och barn, eller ja, du vet, villa och ja, sådär. Men som drömde om att mörda kvinnor på nätterna.
Ja, det är ju en vanlig dröm tydligen.
Låter inte avskräckas av den här, det här deppiga anslaget, om man ska säga. För att det är en stor litterär upplevelse, det måste jag säga. Och den funkar väldigt bra som ljudbok också.
Men vad hade du för känsla liksom, när den tog slut? Vad var din initiala känsla?
Nej, men tacksamhet att jag får, att jag liksom, det berikar ju ens liv när man får ta del av såna här. Nu låter jag så jäkla pretto, men det är ju en romankonst. Hon är ju en stor författare, och det var en jävligt stark upplevelse, stark bok. Men också faktiskt en ganska välbehövlig reality check kring droger, kring prostitution, kring vårt klassamhälle, kring nedärvd sorg i släktled, hur svårt det är att bryta. Och hur vi inte ska döma. Det är så lätt att döma. Det är så lätt att liksom, ja, den där fuckade ju upp sitt liv.
När vi på något sätt säger att det är individens eget fel och dömer andra människor, det är ett sätt för oss då liksom att från, liksom befria oss själva från skulden och säga att om den här personen bara hade valt rätt eller gjort rätt i samhället, skulle hen ha samma möjligheter som jag. När vi egentligen är en liten del av skulden, eftersom vi är en del av det här samhället, det är vi som röstar på politiker och väljer hur mycket skatt vi ska betala och vart de här skattemedlen ska gå. Så att vi liksom, jag menar, alltså, vi är ju alla medskyldiga för den svagaste länken, eller de som har det svårast. Förstår du? Vi är de som gör att det finns hål i maskorna, som att vissa människor faller igenom och slår i botten.
Det här tänket som du var inne på, att du är din egen lyckas smed, punkt. Det är så väldigt trendigt just nu. Det är någon nyliberalism som jag tycker är så intressant. Som tar sig sådana här märkliga uttryck som hela den här, som vi pratade om, den här unga människor som blir liksom gifter sig med jobbet, höll jag på att säga, som romantiserar det här med att jobba ihjäl sig och grit och vad heter allt det där liksom, alla de där
WeWork liksom. Ja, du går inte hem förrän när du är trött, du går hem när du är färdig.
När du är färdig, och då tar du också en sväng förbi gymmet och liksom lyfter lite skrot och sen drar du en proteindryck och så vidare.
Ja, men det är faktiskt, vi lever i en otroligt individualistisk tid, och det är på något sätt en sån lögn också, eftersom vi alla är här tillsammans. Ja, men fan vad jag låter som en gammal kommunist nu, men det är ju verkligen tillsammans som vi klarar det här.
Bekänn dig till den gamla kommunisten, den gamla rödstrumpa.
Men det är så, jag håller på att skriva en text om ett samhälle där strömmen, elen försvinner, och då har jag liksom läst på en massa om vad som händer liksom, i så här dystopiska texter och också alldeles fakta, och det är det bästa sättet man klarar sig att gå in med andra, gå ihop med grannarna, leva i ett kollektiv. Det sämsta sättet att klara sig på är att vara en och liksom arboga sig fram som individ. Jag tänker att det måste ju också gälla även om vi har liksom alla bekvämligheter som el. För vem som helst kan ju, jag menar, som du sa, ingen är helt immun mot att det ska hända någonting. Vi ska bli sjuka eller någon närstående ska drabbas av någonting. Jag menar det, och jag sa ju ett otroligt, och speciellt LA är till exempel en otroligt härlig stad att bo i så länge det går bra. Så länge allt funkar, alla är friska och man tjänar lite pengar, eller gärna mycket pengar.
Då det är ganska mycket pengar.
Ja, precis. Men så fort liksom, det krävs bara en pytteliten grej för att det ska vara ett vidrigt ställe att vara på. För det är, liksom, det är så skoningslöst, den här platsen.
Det är sånt jävla hårt fall,
ja, precis,
genom de där maskorna.
Och vet du, jag är så rädd för att också Norden går att det håller, att man privatiserar allt mer och liksom det blir skattelättnader, om man säger att de som är starka, det går bra för, de har bara förtjänat det för att de är på något sätt bättre människor, när det inte är alls så. Jag tänker som ett civiliserat samhälle baseras ju på hur man behandlar de som är det sämst och de svagaste, inte på hur mycket pengar de som är rikast har.
Ja, men jag tänker så här att det som kännetecknar en jävligt bra bok, det är att det väcker en massa sådana tankar. Tankar om vad är det att vara människa, tankar om samhälle, tankar om konsten, alltså kärleken,
ja. Ja, vet du,
vad är vår föräldraplikt? Och, ja. Det är så bra när det väcker alla synapser liksom.
Och vi har ju raljerat kring det här, kring att om alla deckare som, och generaliserar grovt, alla deckare som handlar om vackra unga kvinnor som blir lemlästade och mördade på allt grövre sätt. Men uppenbarligen visar ju Sara Stridsberg att man kan verkligen skriva om vad som helst och göra det riktigt bra. Obs, brasklapp, nu säger jag inte att alla deckare gör det dåligt, men jag menar liksom att hon tar ett ämne som det har skrivits om till tusen och snackats om i poddar till tusen, jag tänker på alla crime-poddar, och uppenbarligen gör hon det otroligt liksom tankeväckande och djupt och fräscht.
Bara en grej till innan vi byter ämne. Vet du hur hon sitter och skriver, Sara Stridsberg?
Som Jan Guillou, men bara en skrivmaskin och tippet.
Ett glas urgångswhisky.
Och ett huvud av en gnu på väggen som hon har skjutit
och en
någonstans.
Pressa in och lite nonchalant slängd över axeln. Nej, ja. Men däremot så sitter hon med hörlurar och sjukt hög musik. Alltså så hög så att hon är orolig över att hon ska få hörselskador.
Tinnitus. Jaha, ja.
Inte det jätteintressant?
Vad lyssnar hon på då?
Då menar hon så här, att i den här musiken, det är som någon så här sensorisk liksom overload eller någonting. Det gör att hon vågar bara köra. Hon håller inte på att recensera sig själv. Hon liksom bara in i det där flowet. Det är så jäkla intressant.
Men alltså, jag kan faktiskt förstå det.
Jag hoppas verkligen att hon inte får hörselskador.
Det får vara värt det.
Men jag tycker att det är så jävla skönt. Och hon säger att jag lyssnar på en låt kanske 500 gånger och sen så tar nästa låt. Ja. Jag älskar att få såna små,
ja,
inblickar i upphöjda författares vardag. Alltså alla kämpar liksom.
Det är ju verkligen inte alls samma sak. Men du vet, om man går och lyssnar på riktigt bra musik, om man är ute och springer till exempel, eller bara om man är ute och går, då känner man ju som om man är lite av en outsider. Man är ju på ett annat sätt inne i sin egen bubbla. Nästan som man skulle se sig själv på en filmskärm. Det som händer kanske inte på riktigt, utan det är bara någonting som, ja, men man är på något sätt har en distans till sig själv. Och kanske det är något sånt som händer när hon lyssnar och skriver.
Ja, jag skulle så gärna vilja veta vilken låt det är som hon lyssnar på 500 gånger. Men du, apropå det, så ett tips. Det här är ju för sig bara min musiksmak. Det kanske är musik som alla andra hatar. Men jag hittade en spellista idag som heter Walk Like a Badass. Och den var så jävla... den är alltså på något geni på Spotify. Jag har liksom fattat så här. När du är ute på stan och vill liksom ha den här sköna känslan att du är en rockstar, så drar du den här spellistan. Så den ska jag börja lyssna på när jag är ute och promenerar.
Walk Like a Badass.
Ja, det här, om du ser mig försöka så här, strut my stuff och bara undra vad Karin håller på med, om hon fått gikt eller något, så vet att det är det jag lyssnar på. Det kan inte den Sara Stridsberg skriver till.
Det är det som Magnus Stigen lyssnar like på när han kommer till Stockholm. Han får ju en helt annan så här kropps... Jag menar, hans kroppsspråk blir helt annan. Han blir mycket tuffare genast och börjar tala så här otroligt bred södermalmska. Så det är inte det han då lyssnar på, Walk Like a Badass.
Det är det som är hans hemliga trick.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jag vill tala om Asebergs Haggan. Har du läst den?
Alltså jag vill så himla gärna läsa den. Och jag gick till mitt bibliotek och tänkte att den här är väl ganska lätt att plocka ut. Nej, herru. Först så fick jag höra att jag var nummer 16 i kön. Och då sa jag, kan du inte beställa in lite nya exemplar? Jo, vi har beställt 8 nya exemplar, sa de då. Så att det är alltså 9 exemplar på totalen och jag är fortfarande 16 i kö. Det är ju rätt fantastiskt. Jag blev så jävla glad över Åsebergs, jag vet inte, att det är så rätt på det liksom. Och så blev jag lite stolt och glad över Lidingös biblioteks kundkrets.
Ja. Ni har koll där på Lidingö.
Ja, men jag tror det. Så att jag lånade Nuckan istället för Haggan och det tyckte jag och bibliotekarien var väldigt roligt. Men nu vill jag höra vad du tycker om Haggan.
Men hörru, jag har först en fråga till dig. Eftersom den är så otroligt populär och den är självbiografisk delvis. Det handlar ju om en kvinna som är Thelma, också med Aseberg, som har ett förhållande med en gift man. Hon är liksom, det är så ett klassiskt triangeldrama. Och du undrar, är den så otroligt populär för att alla i Stockholms kulturkretsar vet vem det här handlar om, vem den här mannen är? Hon skriver i och för sig att det är liksom ett hopkok av en massa olika män, men jag tänker att en av dem måste ändå stå ut. Är det därför som folk är så sugna på att läsa, att det finns någon slags kvallarpotential?
Jaha, att det är någon sån här nyckelromansk. Jag vet inte, och jag har helt ärligt ingen aning om vem Åseberg har legat med, och jag bryr mig inte. Jag tycker bara att det är en jäkla härlig liksom. Det är ett härligt anslag att vara lite, inte behagad. Det är ju samma som den här Nuckan.
Okej, men nu, jag har liksom tänkt så mycket på den här boken. Och det var mycket längre än vad jag trodde. Jag tänkte, för Nuckan är ganska kort, så jag måste förvänta mig liksom någonting i motsvarande längd. Men den här är ordentligt mycket längre. Jag kan inte säga exakt hur många sidor eftersom jag läste den på Kindle. Men det stod liksom länge, 70% bara är läst av den. Men den handlar alltså som sagt om ett triangeldrama, och det känns som den är skriven med sånt raseri. Liksom det känns, liksom man kan verkligen känna, jag vet inte om det är bara ett stilistiskt grepp eller om det faktiskt är skriven med den här vreden som drivkraft.
Nej, men var det inte så att Åseberg skrev den här på 3 veckor i liksom driven av någon slags
fruktansvärd vrede? Jag har inte läst så mycket.
Jag tror faktiskt det.
Ja, men exakt så känns det. Jag har inte läst så mycket om den, för jag ville liksom tala om den innan jag läser vad någon annan tycker om den. För den är, alltså den är skriven, och den är inte slarvigt skriven, men det är otroligt många upprepningar, och jag tror att det handlar om själva stilen. Alltså det hon skriver vill hon upprepas många gånger. Hon skriver om hur Haggan är den som inte är behagfull. Det är den som inte är beroende av en man, den som inte är beroende av tvåsamheten, vilket i och för sig är lite paradoxalt, eftersom själva när vreden kommer, eftersom det är en gift man som har sagt att han älskar henne och lovar henne framtiden, och de har kommit överens om att hon skiljer sig från sin man, han skiljer sig från sin fru, och så lever de lyckliga tillsammans, och när hon skiljer sig från sin man gör han inte samma sak, utan han går hela tiden tillbaka till sin fru.
Men fy i helvete! Åh!
Och det är säkert något som har hänt ett antal gånger.
Ja, men verkligen, det är ju liksom inte det, den nya liksom den historien har man ju hört och upplevt, alltså inte upplevt personligen, men hört andra som upplevt den. Och det är liksom en enorm, det är en vrede och det är en bitterhet gentemot att den här mannen väljer tryggheten framför passionen. Och på ett sätt, alltså, och jag kan förstå den vreden, samtidigt känns det, ursäkta mig att jag är cynisk nu men lite naivt, för inte så som män nästan alltid gör, att de väljer ändå liksom den tryggheten, är kanske också att sätta, att på något sätt förminska lite ett äktenskap. För jag tänker att den här mannen, fine, han har varit otrogen, men han älskar ju sin, tydligen finns det någon lojalitet mot mamman till hans barn och liksom det liv han har skapat med en annan kvinna. Sen har han ju inte varit särskilt lojal mot henne när han har varit otrogen med en stor person, men hon känner en enorm bitterhet mot den här kvinnan som då i hennes liksom, ur Haggens synvinkel vägrar släppa mannen, utan gör att han lockar tillbaka honom hela tiden genom ordlöst, genom att bli ledsen och deprimerad och vara tyst och liksom,
ja, men alltså, jag får bara den här känslan, alltså de män jag har känt genom mina 46 år snart, eller åtminstone i vuxen ålder, som ständigt otrogna mot sina respektive, det är alltid så jävla synd om de här männen. Det är liksom tre saker som utmärker dem. Ett är att de kommer fortsätta att bedra sin fru, det vet man.
För det går.
Och varje ny kvinna är liksom, det är nu har jag hittat liksom, det är den och lalala, eller något. Det där bara är ett mönster som upprepar sig. Det andra som är en konstant, det är att de kommer aldrig lämna sin fru. Det skulle ju vara, det skulle ju liksom verkligen krossa hennes hjärta och säga nej, men det handlar inte om det. Hon skulle kanske bli helt befriad. Det är du som inte vågar.
Exakt.
Och den tredje grejen, exakt, att det är så jävla synd om de här männen, för de har så sådana själsliga våndor, min fru förstår mig inte, eller mina fysiska begär, hon kan inte, och de ska prata om det här och om sig själva och det här jävla tragglandet liksom. Det är så jävla patetiskt, alltså det är så loserartat och det är så tråkigt. Men ta tag i ditt fucking liv då, människa.
Den här boken, den är skriven liksom, den pratar aktivt med läsaren och den är väldigt, hon är väldigt, inte högfärdig, men hon är väldigt nästan arrogant, eller hon är inte arrogant heller, nu är det jag som inte heter rätt ord, men hon skriver att det här är en bok som, det här liksom, det här är ungefär den bästa boken du någonsin kommer att läsa, det är den viktigaste, det här är den, det är som att hon berättar historien, svänger hon sig ibland om och ser läsaren i ögonen och säger att det här är någonting du aldrig varit med om förut, så följ med nu på en resan, ska jag berätta för dig hur saker och ting är.
Det är grejer där som händer, okej.
Okay. Ja, och det är kul till en viss mån, men sen känner jag faktiskt en viss irritation. Jag känner så här, men herregud, så bra är den faktiskt inte. Och då tänker jag, ska jag verkligen känna så här, är det en kvinna som skriver den? Är jag på något sätt självförblindad av patriarkatet, så jag tycker att det är lite jobbigare när kvinnor är överdrivet självsäkra? Eller är det bara en mänsklig grej som gör att jag tycker att det är, ja, lugna sig nu liksom. Visa istället för att påminna mig om att det här är så jävla bra. Men nu kommer jag till, men det måste jag säga att den här boken gav mig en så otroligt självklar, eller aha-upplevelser är väl kanske alltid självklara, men jag fick en sån insikt när jag läste den här. För hon, i förbigående nämner hon också MeToo-rörelsen och vilken, hon kritiserar den lite, men ser också vilken viktig rörelse det var. Men jag på något sätt inser nu att MeToo-rörelsen, den pekar ju ut enskilda män och inte strukturer. Den visar kanske att många män har uppfört sig vidrigt mot kvinnor och liksom trakasserat kvinnor och utnyttjat sina maktpositioner. Men det är fortfarande, MeToo-rörelsen stöder än så länge tesen inte alla män. Och det är därför det är så lätt för män också att gå med i den, eftersom man kan säga där Harvey Weinstein, Donald Trump, Kevin Spacey, vi kan räkna upp de här männen, men de är fortfarande enskilda individer. Jag tror att MeToo skulle vara otroligt mycket svårare för män att gå med i, om man skulle ha varit tydligare med att poängtera att det är inte enskilda personer, utan det är en, så här är män. Det här är något som alla kvinnor utsätts för hela tiden. Och det var på något sätt tryggt att säga den är dumma, men vi andra, vi är ju goda, för vi är inte mitt dumma.
Det är ju så, det är så vi pratar om strukturell rasism också. Att man liksom sveper om sig sin trygga, upplysta medelklassfilt på något sätt och säger liksom att som tur är ju jag inte rasist, och så granskar man aldrig inåt liksom.
Precis. Ja, men vi är ju alla precis, så vi är ju alla rasister. Vi är alla delar av en rasistisk struktur. Alltså att vi är så privilegierade handlar ju delvis om att vi är vita. Det är ju liksom, vi har ju fått en massa saker för att vi inte är rasifierade. Och men det är otroligt obehagligt att erkänna att vi är en del av problemet.
Ja, eller att våra äktenskap kanske inte alls är så jäkla jämställda som du och jag varit inne på förut. Det är också så jobbigt och skamfyllt, så det är ju bara så här.
Starkt nu. Jag känner att sånt, just den här tiden på året så jobbar Magnus extra mycket, liksom två heltidsjobb. Så jag är oerhört mycket hemma med barnen, för jag jobbar ju hemifrån. Och jag känner verkligen ett sånt raseri. Jag känner liksom jag går omkring och är rasande hela tiden. Och jag tror att jag säger att det beror på att jag avskyr så mycket att städa och tvätta och föra och hämta barn till skolan. Men jag tror också att jag på något sätt är arg på mig själv för att jag befinner mig i den här situationen. Att jag liksom verkligen inte lever som jag lär. Jag går emot allt det jag skriver om.
Exakt så känner jag, för att den här tiden på året så är min man också bortrest vecka efter vecka efter vecka, och jag håller på att gå sönder av stress. Och är fruktansvärt irriterad på mina barn och på hela världen.
Ja.
Och kan ändå inte liksom... Nej, det är ju jävligt ont att erkänna att det där hade aldrig hänt omvänt. Vare sig mig eller dig eller några väninnor jag har. Det händer liksom inte.
Nej.
När får vi höra historien om mannen som stressar ihjäl sig för att hans fru ut och reser 6, 7, 8, 9, 10 veckor om året? När händer det på jobbet, att man skojar över det ämnet liksom under fikat? Det händer inte. Det är vi kvinnor på jobbet som liksom står vid någon jävla kaffeautomat och bara säger du också, du vet.
Ja, alla nickar igenkännande, precis. Men jag vet, alltså det första året vi bodde här, då gjorde jag en master på USC, och då var Magnus hemma ett helt år för att jag hade fått ett så pass generöst stipendium. Och det drog han upp när jag klagade på det här, så tog han upp det och sa, men det får bara göra som jag gjorde det året, jag bara bestämde mig för att...
Fast nu han jobbade ju inte då väl, eller?
Nej! Exakt det. Det enda han gjorde var att hänga med ett barn i lekparken. Och jag fattade inte det roligaste en människa kan göra, att hänga liksom 24 timmar dygnet med en treåring. Men han jobbade inte heller. Han jobbar ju inte parallellt. Utan det var hans heltidsjobb.
Att, nu jobbar du, skriver böcker och har två barn, varav ett är två år. Bara få ihop den här podden har ju varit liksom, vi har fått stänga av och sätta på och ringa tillbaka och fixa och dona. Alltså... Och jag sa det till dig, att det är helt jäkla otroligt vad vi rattar de här grejerna. Jag tycker ändå det. Och jag har någon jävla utmattningspryl liksom, och du vet, en diagnos och allt det här. Och man bara, nej men det är okej. Jag går undan här med min dator och min mikrofon, och sen så pratar vi om litteratur här, du och jag, medan det brinner överallt. Jag måste säga att om jag nu får vara lite självgod, så tycker jag ändå att vi gör det här bra. Och inte som så här... det kan bli så fel. Det kan bli så här, när man pratar om sådana grejer, kan bli så här, det klarar jag minsann, för jag är så stark. Men jag är inte stark. Jag är ganska svag.
Nej.
Men jag tycker ändå man får vara snäll mot sig själv.
Alltså, vet du vad jag just gjorde? Jag läste FU åt min tvååring.
Men du, Haggan, vill du säga något mer om det? Eller, för annars har jag en...
Ja, det var en det var en uppfriskande läsning. Tyckte jag väldigt mycket om den, och jag tyckte verkligen om det där liksom ogenerade raseriet. Det finns någonting fint i att inte vara polerad, inte vara så där å ena sidan och andra sidan. Det här ordet nu måste jag, för att hon är otroligt vass och hon är otroligt alltså, och hon är vass och smart och otroligt duktig på att formulera sig, och det finns, och hon liksom lyckas, ja men hon får verkligen fram sitt budskap, tycker jag. Sen kan det ju känna att det är lite tråkigt att det handlar om ett, eller inte tråkigt, men det säger väl ganska mycket om patriarkatet, att all den här vreden riktar sig mot en man som inte vill lämna sin hustru. Men det är kanske viktigt att man skriver om det, eftersom det verkar vara liksom en så otroligt liksom en otroligt vanlig historia. Att, och vänta, kanske så här, att det finns något befriande i att inte vara sval och säga jag bryr mig inte, utan verkligen låta fan vreden och besvikelsen och bitterheten bara komma ut och skita i om folk tycker att det är obekvämt eller liksom tycka, eller kallar den en bitter hagga, utan bara säga att ja, så här känner jag, och jag tänker inte skona er från att se alla mina känslor. Ni får kalla mig hysterisk, jag bara, nu kör jag. Det tycker jag är en feministisk handling i sig.
Mm. Och jag älskar det också, även om det skaver och även om det är överdrivet, bara det här oförblommerade liksom känsloyttringen som har vikts åt det manliga geniet i så många år.
Ja.
Liksom alla stridbajs rants, det är bara så här, åh vad genialiskt och fantastiskt, du vet. Och sen ja. Så kvinnor som rantar bara, men snälla lilla gumman, lugna ner dig nu.
Lugna ner dig, var inte ja. Hysterisk.
Mm. Överdriv inte så himla mycket. En annan essayistisk berättelse som jag har läst den här veckan är Bob Hansson. Jag pratade ju om Bob Hansson faktiskt.
Ja, du gillar honom.
Ja, förra podden. Och så var jag inne på Hedengrens bokhandel i Stockholm och såg att Tankar för dagen har kommit ut på Ordfront i pocket. Manual för ett snällare liv, står det. Och
fint.
Det är en av Sveriges bästa bokomslagsdesigners eller konstnärer som heter Lotta Krylhorn. Hon har gjort det där omslaget, och det står så här, Bob Hansson, och sen så på O-et i Bob är ett öga, det sitter två duvor på N-et, och T-et i tankar för dagen är en livmoder. Alltså, vet du, det ser ut som ett T med liksom två ringar som äggstockarna där liksom. Alltså, jag bara gillar de här grejerna. Jag tycker det är så jävla spännande. För han pratar ju om politik, han pratar om jämställdhet, han pratar om utbrändhet. Det råkar ju passa mig ganska bra in i min livsfas just nu då. Hans lilla essä, som jag antar har varit någonting som han har läst på radion i det här Sveriges Radios, det här Tankar för dagen. Ja. Och sen så när han skrev ner det så blev det mycket, mycket mer text. Så att det är som någon slags essäer som har fötts ur hans tankar för dagen i det programmet, tror jag. Det största hotet mot ett friskt samhälle är vår egen duktighet. Och så inleder han så här. Det sprids en epidemi över Europa just nu. Varje minut är det någon som insjuknar. Varje vecka sjukskrivs tusentals, och vissa av dem kommer aldrig helt återhämta sig. Epidemin överförs inte av bakterier eller virus. Den överförs av samhällets förväntan på individen, förväntan på prestation. Epidemin bär olika namn som ofta inleds med samma ord, utmattning. Anna är 32 år och sjukskriven för första gången i sitt liv. Hon säger att det värsta inte är tröttheten i sig, utan skammen. Epidemin kostar. Den kostar som fan. En EU-initierad undersökning har beräknat notan för utmattning i Europa till 600 miljarder euro. Tysklands kostnad, bara för sömnsvårigheter, har av tankesmedjan RAND beräknats till 60 miljarder euro. En kostnad lika hög som landets försvarsbudget. I Sverige kommer uppskattningsvis 70 000 svenskar att bli sjukskrivna för utmattning i år. Det var upptakten, och sen så...
Men det är så stora siffror som man kan knappt greppa om.
Man kan knappt greppa dem, men det är, jag ska läsa några brottstycken här. Det ständiga behovet av värdeökning gäller inte bara börsföretagen. Det gäller numera de flesta domäner i våra liv. Boendet är inget man bara bor i, utan gör karriär i. Och om äktenskapet inte även det utvecklas, inom citattecken, när man nu ska ha tid med det, så skiljer man sig. På semestern tycks det för många vara tabu att göra ingenting. Semestern som en paus, en sabbat, ett vilande, ett ingenting, har för många förvandlats till den tid på året då man ska hinna med all den där kvalitetstiden man inte hann med resten av året. Har man sommarhus är den främsta funktionen med tiden där att utöva framåtskridande. Fasader ska målas om. När fasadmålningen är klar ska verandor byggas. Att sitta på en lutande soffa i sluttningen tycks ha blivit ett fattigdomstecken. Istället för att sitta snickrar vi alltså en bättre plats att sitta på. Garage ska byggas, badrum renoveras, trädgårdar anläggas, grönsaker fermenteras och när detta är klart börjar man om. Även barn produktutvecklas. Det räcker inte längre att låta dem springa omkring och leka på gården. Diverse utvecklande aktiviteter ska det köras runt till. Barn som en behållare vi fyller med vår egen tickande puls. Att många av dem får ADHD kan möjligen betraktas som en slags social kompetens. De försöker bara vara som sina föräldrar. Och som om inte allt detta görande vore nog tar man i de små luckor som uppstår upp en skärm för att hänga med. Och som inte detta vore nog ska vi dessutom vara smala och snygga. Och det mest osannolika kravet av alla är att när vi gör allt detta förväntas vi vara på gott humör. Herregud. Men, och det här är inget som ingen har hört förut, möjligen de här hisnande siffrorna då kanske man inte har hört förut, men vi känner ju till det här. Vad fan gör vi? Vad gör vi? Jag vet inte. Vi lägger upp Instagrambilder på vår nya veranda, vårt perfekta sportlov där vi har gjort 1000 miljoner saker och våra barn som tar emot olika medaljer, du vet, i alla deras aktiviteter och såna saker.
Ja. Det är svårt att gå emot hela samhället. Det är svårt liksom att vara den första som är konstig. Eller är det? Jag menar, alltså det krävs mycket. Och det krävs kanske så pass mycket att man känner att orka liksom, ska också ta ställning till det, att leva annorlunda. Det blir någon slags paradox i det. Och sen bara fortsätter man som vanligt, för att alla ens prestationer ger en inte ens energi att stiga ur.
Men jag tänkte på det här vi pratade om förra podden om feminism eller andra ideologier, apropå den här med Gulitzer, en kvinnas övertygelse, att vi måste orka fortsätta skapa förändring mot strukturer. Det här är en struktur som ju för sig är klassbetingad på så vis, även om det är något annat än strukturell rasism eller könsförtryck eller någonting sånt där. Men måste vi inte orka och säga nej till att prestera? Om man inte synar de här sjuka grejerna så blir de liksom aldrig blottlagda. Och jag tänker att det kanske snart blir ganska okoolt. Jag vill att det ska börja bli lite okoolt att vara en sån här overachiever. Kan det inte bli det snart?
Om man liksom börjar, ja, men jag hoppas väl också det, men det är svårt. För jag känner att jag verkligen går det främsta ledet. Och säger, titta på mig, kolla så duktig jag är. Kan jag få lite bekräftelse för att jag är så otroligt duktig.
Det är ju svårt också, för det är ju faktiskt ditt jobb att vara liksom influencer på sätt och vis. Men alltså, det är ju en svår situation, eller det låter ju skittöntigt, men det är ju en paradox när man då jobbar som någon slags mediaprofil och folk läser dina saker för att de vill läsa någonting annat och något speciellt och de vill se snygga bilder och sådär. Att hela tiden lägga upp så här, ja, idag händer inget särskilt och jag gjorde inget särskilt kul och här har ni en ful bild dagar ut och dagar in. Det blir ju inte så kul kanske då, så att det måste ha den här typ förhöjda verkligheten och mata bloggen och mata podden och mata sånt där måste man ju göra också liksom.
Exakt. Men det kanske som du säger då, att man kan ju göra det på flera sätt. Så jag tänker att det kanske bara handlar om att vi alla måste tänka lite annorlunda, att vi kan leva liksom lyckliga och duktiga liv. Vi kanske aldrig blir bättre på någonting om man bara fokuserar mer på en sak och inte på att vara så perfekt på alla ställen. sådär som vet du, att man scrollar igenom Instagram, gud vilken gammal analys det här nu är, men när man ser liksom, åh, någon har ett supersnyggt kök och någon annan är på en strand och någon tredje har barn som har vunnit priser, och så tror man, måste sätta ens hjärna ihop det till en enda person och så tror man själv att de måste vara minst lika bra och prestera på alla de här områdena.
Men man kanske kan göra någon slags egen tumregel att vartannat inlägg ska vara jävligt vanligt.
Vet du vad jag också tänkt på? Det som vi snackade om tidigare, att man håller på att ratta runt och gör tusen saker samtidigt. Liksom, har en tvååring som man försöker hålla borta med ena handen samtidigt som man bakar bröd med den andra och spelar in podd med munnen. Och då tänker jag ofta så här, tänk vad otroligt smart och duktig. Tänk allt jag kunde prestera om jag inte, om jag bara fick liksom sitta i ett rum och skriva, eller om jag bara fick sitta ja. En...
Men tänk Virginia om det är så Woolf, att det är... A room of men, one's own. Det är det allting kokar ner till. Kan inte du och jag nej. Sitta med varsin håruppsättning i ett varsitt jävla rum och bara få skriva någon gång?
Men min skräck är att jag kanske är precis lika medioker då. Liksom.
Eller så här har du ditt rum och så sitter man där och får inte fram ett skit. Bara för att man kan inte prestera något om man inte har tusen andra grejer. Jag tror inte det.
Ja, lyckligtvis får vi aldrig veta det.
Men jag tänker så här, skapandeprocessen är ju jävligt tuff. Och det finns ju ett ganska enkelt svar på varför de flesta namnkunniga författare genom de senaste århundradena är av manligt kön. För att de har inte rattat någonting annat än sina nej. Jävla texter och möjligen sin alkoholism. Så att det är ju en ganska enkel förklaring. Faktiskt.
Ja.
Så jag tror nog att du är något på spåren. Jag tror att det skulle komma ut 8 böcker till från dig på typ ett år om du bara fick sitta i fred någonstans.
Hör du, vad ska du läsa nästa vecka?
Jag vet inte om det är kanske förläggare eller redaktörer som lyssnar på podden eller om jag bara hamnar i någon slags åldersgrupp. Men den senaste boken jag fick skickad till mig heter Klimakteriet.
Jag tror att det här är klimakteriets år.
Men jag älskar att läsa om klimakteriet. Så att, tack Atlas, och jag älskar Atlas förlag. Så jag är jätteglad för det. Men det var rätt komiskt för att jag hade just suttit och pratat om klimakteriet, som jag alltid gör då tydligen numera, med några kompisar över en middag. Och sen så öppnade jag posten dagen efter och då kom en röd bok där det stod klimakteriet. Så det här fick jag. Och det är alltså en antologi där 12 kända kvinnor skriver om sina erfarenheter av detta sagda stadium. Och det är Astrid Assefa, Åsa Bäckman, Kerstin Brunberg, Onni Drougge, Sara Kadefors, bla bla bla, listan går on and on. Den ska jag läsa. Sen ska jag läsa den här Sabatine Alis Madonna i päls som kom ut på Bonniers. Ja, det var ju i försomras tror jag, i våras. Och jag hade tänkt att läsa den boken över sommaren och sen lånade jag ut den eller tappade bort den eller glömde den på landet eller någonting sånt. Så nu bad jag faktiskt förlaget, snälla kan du skicka ett nytt exemplar? Jag hade ju för övrigt bara kunnat gå och köpa den. Men nu råkade jag göra så i alla fall. Och nu har jag den och nu ska jag fan läsa den.
Bra, men hörde, vet du hur du också ska läsa?
Vad ska jag läsa
som vanligt, med? Men som vanligt har du gett mig en uppgift att läsa en bok och du har beställt den. Nämligen Nina Wähäs testamente som du läste om idén.
Ja.
Och jag beställde den till mig och dig så du borde få den på påsken.
Ja, men vad bra.
På påsken eller på posten.
Ja, möjligen i påsk. Men då ska jag läsa den också. Gud vad kul. Kan vi inte läsa tillsammans nu då? Vi lyckas
liksom
ofta i osynk att du läser först och sen jag eller tvärtom.
Ja, men ska vi försöka synkronisera? Hör av dig så fort du får den så läser vi den ihop.
Ja, men så att jag har massa roliga grejer på gång.
Mm. Ja, det kommer bli snack. Det kommer bli fler mellan raderna avsnitt känner jag då.
Det lär det bli och vi kommer ratta vällingflaskor och bebisar och bortresta män och älskare höll jag på att säga nu. Det är ju tyvärr inte så.
Keep talking. Men så länge som man hade en älskare.
Det lät så bra att kunna slänga in det trots att det inte är sant. Förmodligen menar jag typ så här nässpray och så här influensa. Det låter tråkigt. Det kommer bli en ny podd även nästa eller möjligen nästa vecka beroende på logistik i dramat närvarande.
I alla fall var det ett nöje att tala om det, Karin. Och tusen tack alla ni som har tålamod med oss och lyssnar trots att vi utkommer så oregelbundet.
Det är fasen en höjdpunkt varje gång vi snackar och nu har vi gjort 136 poddar ihop, du och jag och ni som lyssnar. Jag är så jäkla glad för det.
riktigt kul.
Jag fick lite rysningar när du sa det. På riktigt, det kändes fan, det är ju många, det är många timmar vi har talat böcker.
Ja, men det är det. Och det är en stor glädje, så tusen tack. Ja. Och vi hörs snart igen.
Det gör vi. Kram, kram.
Puss och kram. Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.